Vi ber tillsammans. Ja, tack Jesus att vi får komma samman och fira gudstjänst. Att vi får lova och ära ditt namn. Herre, vi längtar efter att du ska få tala. Efter att du ska få verka i våra liv. Och vi kommer nu inför dig. Herre, kom med din heliga ande och tala genom ditt ord. Låt det bli levande och verksamt i våra liv. Låt det få stärka vår tro och vår relation till dig och till varandra. Kom helige ande. I Jesu namn. Amen. Som Erik sa så faller ju tredje och fjärde advent lite konstigt i år. Och jag har valt att stanna upp vid det som egentligen är fjärde adventsbudskapet som handlar om Maria. Så att jag kommer läsa Marias möte med ängeln och framåt. Så vill man följa med så kan man gå till Lukas 1 och vers 26 och framåt. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sade: "Vad hälsar du högt benådade? Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa det till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda, bergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat är barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit sig säga henne ska gå i uppfyllelse." När vi läser om Marias möte med ängeln så blir det så tydligt för oss att för Gud är verkligen ingenting omöjligt. Hennes möte med ängeln visar att Gud, han har allt i sina händer. Han kan gripa in i världen på sätt som ingen av oss kunde ana. Berättelsen om Maria visar också på det mänskliga. Det visar på en ung kvinnas funderingar, frågor och tro. Och samtidigt så blir det tydligt att Marias kallelse, den är något utöver det vanliga. Maria utväljs för att bära Guds egna son under sitt egna hjärta. I Maria så formas det händer som format universum. I Maria så skapas och formas skaparen själv. Maria får en stor uppgift att föda fram Gud själv. Och därför är ju Maria unik på ett sätt. Och samtidigt så är hon lika mycket en människa som du och jag. Det betyder inte att vi behöver tillbe henne. Men det betyder att hon är någon som vi kan ta rygg på. För någonstans när vi läser berättelsen om Maria och hennes möte med ängeln, så ser vi att hon brottas med sitt mänskliga jag, med alla de här frågorna. Ska jag vara den som ska bära? Hur ska det gå till? Och samtidigt så litar hon så fullt ut i slutändan på att Gud han bär. På att Gud är den att lita på. Allt får plats i denna berättelse. Och vi ska idag få titta på Marias tro på den levande guden. För jag tror att det finns någonting i hennes tro som kan få tala till oss. Som kan få vara en inspiration och som kan vara någonting att ta rygg på. För Maria, hon bär sin tro i sin kropp. För Maria så är tron kroppslig. Och för henne så blir den ju rent bokstavligt så kroppslig den bara kan bli. För hon får möjligheten att bära Gud själv inom sig. Hon får föda fram kungas kung med allt vad det innebär av svett, tårar och smärta. Hon får känna alla de där känslorna som en födsel innebär. Men jag tycker att det blir tydligt när vi läser om Maria. Att för henne är inte hennes tro en massa föreställningar i huvudet. Det är inte massa teoretiska idéer. Utan hennes tro tar sig uttryck i hela hennes kropp. Det har fått förvandla hennes liv så totalt. Jag vet att en amerikansk teolog som heter Stanley Hauerwas, han beskrev en gång i en predikan att vårt problem i västvärlden är att vi oftast fastnar i teorier och idéer som vi måste bejaka eller avvisa. Han tar då också exemplet om Maria och denna jungfrufödsel. Som han beskriver att i tider så har kyrkan knappt kunnat ens tala om det eller predika om det för att det har skapat två olika läger i kyrksalar. Det har blivit en diskussion och kanske i vissa lägen konflikter. Och vi har så lätt att hamna där. Att jag ska ta ett beslut om för eller emot. Att jag ska försöka rent rationellt bestämma mig om det här är trovärdigt eller inte. Jag vet att vi lyssnade, jag vet inte om det är fler av er som lyssnade på en intervju med biskopen här. Han blev intervjuad på SVT. Och så han fick massa frågor. Och så kommer det fram till en av frågorna att tror du på att Jesus blev korsfäst och uppstånden? Och då svarar biskopen, ja det tror jag på. Tror du verkligen på det? Svarar journalisten. Eller han frågar det. Och så säger biskopen, ja. Och så blir frågan igen, men hur gick det till då? Och då tycker jag att biskopen ger det bästa svaret man kan ge. Jag vet inte. Det är ett mysterium. Men jag tror på det ändå. Jag tänker att det säger någonting om vår tid och om vår del av världen. Att vi försöker förstå allt. Vi måste ha konkreta svar på saker och ting. Men jag tänker att där kan Maria lära oss någonting. Av att tron, det är en relation. Vi bjuds in i en relation med Jesus Kristus. Det betyder inte att vi inte får samtala. Det betyder inte att vi inte får tycka saker. Och det betyder inte att vi inte får ta ställning i frågor. Men jag tänker att när det tar över, när det är det som sätts i fokus, då missar vi någonting av det väsentliga, av grunden i kristen tro. För det är att du och jag har fått en inbjudan till att vara i relation med Jesus, med Gud själv. Och i den relationen så räknas hela du och jag. Jag vet att jag under min uppväxt brottades ganska mycket med det där. Och Maria och flera bibelberättelser har varit en hjälp för mig att se att hela jag, hela min kropp, min ande, kropp och själ, den räknas inför Gud. Jag tänker att vi ibland tyvärr i frikyrkan har fastnat i själens frälsning. Som gjort att vi kanske ibland har förminskat evangeliet och den kristna tron. Men evangeliet enligt mig och enligt många andra, det berör hela människan. Det berör mig till ande, kropp och själ. När vi läser Bibeln så ser vi att tron, den tar sig fysiska uttryck. Det talas om människor som har sett saker med sina ögon. Det handlar om känslor som har blivit berörda av Gud själv. Och det handlar om att människor har fått tagit på Jesus själv. Jag tänker att vi i västvärlden har en del att lära av andra delar av världen. Och vi har någonting att lära av Maria och flera. Där tron inte bara är i mitt huvud, utan där tron har fått ta sig uttryck i hela kroppen med allt vad det innebär. Och vi är snart framme i julen. Och jag tänker att den där blir så konkret och kroppslig som det bara kan bli. Gud väljer att bli människa. Gud väljer att ta sin boning mitt ibland oss. Han är inte en gud långt bort, inte någon svävande kraft någonstans, utan han är mitt ibland oss. Han tar sig en kroppslig gestalt. Jesus blir Gud själv. Han får peka på vem Gud är. Han får vittna om vem Gud är. Och tittar vi på Jesus så känner han med människor. Han vandrar med dem. Han gläds, han sörjer, han helar, han upprättar. Jag tänker att hans liv om något visar på att tron inte bara är en rationell tanke, utan det är någonting som tar sig djupare uttryck, som tar sig ner i våra kroppar. Och därför tror jag att vi har någonting att lära av Maria med flera. Att evangeliet, det är för hela livet. Det är för min ande, kropp och själ. Den berör allt. Maria, hon bär också sin tro tillsammans med andra. Efter att Maria har mött ängeln och efter att hon har sagt sitt ja, hon har sagt att jag är Herrens tjänarinna, så läser vi om att hon beger sig direkt till sin kusin Elisabet, som också har fått veta att hon är gravid på äldre dagar. Och hon väntar Johannes döparen, han som kommer få bana väg för Herren. Och Maria kommer med henne, till henne, fast att inte vi får veta allt som hon känner och tänker i den där situationen, så kan vi bara ana. Jag tänker, om man bara tänker sig in själv, tänk om jag hade mött en ängel som hade gett mig budskapet om att jag skulle bära världens frälsare och jag skulle få uppdraget att föra fram denna kungas kung till världen. Man kan ju bara ana alla frågor och funderingar det skulle innebära. Fast att vi ser och märker på Maria att hon ändå djupast sett visste vem Gud var. Hon hade en levande tro på den levande guden. Så är det ändå någonting som får henne att åka till Elisabet. Och i deras möte så får de bekräfta varandra. De får bekräfta den kallelse och de tilltal som Gud har gett de båda. De säger på slutet i vers 45: salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. De får påminna varandra att allt det som Gud har sagt, det kommer gå i uppfyllelse. Och efter det här samtalet och mötet så brister Maria ut i en fantastisk lovsång, där hon ärar och prisar Gud för det han har gjort och gör och tänker göra. Och lovsången som kommer, som hon brister ut i, den bekräftar ju också på ett sätt att hennes tro, den var förankrad i skriften. Men jag tänker att det säger någonting när Maria ändå väljer att besöka Elisabet. De får dela där och då det de går bär på. Det de gläds över och det de har frågor om. Och jag tänker att det där talar till oss och kanske bekräftar att tron är meningen att bära tillsammans. Redan i begynnelsen så ser vi hur människan skapas till gemenskap. Till gemenskap med Gud själv, men samtidigt också med varandra. Det är som att Gud vet att vi kommer behöva varandra. Vi kommer behöva gå sida vid sida för att tron ska få bli levande och verksam. Det är ingen enmansshow. Utan Gud väljer att använda ett folk. Och han väljer att använda församlingen för sitt utbredande av sitt rike. Vi behöver varandra för att stötta, för att styrka varandras tro, för att fostra och älska varandra. Och jag tänker att det också blev tydligt under pandemin. Det slog mig på ett ännu djupare sätt hur beroende vi är av varandra när vi inte fick ses som vi brukade göra. Det fick oss att inse vikten av gemenskap. Att få dela tron och gemenskapen. Att få ta rygg på varandra. Att få bära varandras bördor. Så det tänker jag att Maria och Elisabet kan få visa för oss. Att vi behöver varandra för att tron ska få bli levande och verksam. Maria, hon bär sin tro i sitt hjärta. Lukas kommer ofta tillbaka till hjärtats betydelse i sitt evangelium och i apostlagärningarna. Han är en av dem som nämner hjärtats betydelse mest av de som har skrivit evangeliumerna. När Lukas berättar om att Maria och Jesus uppväxt så avslutar han den delen med att säga: hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och efter att ängeln hade mött Maria och Josef och Jesus hade kommit till världen, så står det att Maria bevarade det i sitt hjärta. Någonstans är det ju så att det vi verkligen minns och det som har satt spår djupa sett i oss, det är det vi har bevarat i våra hjärtan. Det är det som sätter prägel på våra liv. Och det är ju inte bara någonting som Lukas talar om, utan det är ju genomgående genom hela Bibelns berättelse att våra hjärtan har en betydelse. Och när Bibeln talar om hjärtat så handlar det inte främst om där känslorna som vi kanske talar om det idag. Att det handlar om vad jag känner. Utan Bibeln talar om hjärtat som det innersta. Där våra minnen, där vår vilja, där vår identitet och våra motiv finns. Ordspråksboken 4 och 23 säger så här: framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Från hjärtat utgår livet. Och det är någonting som Jesus kommer tillbaks till om och om igen i mötet med människorna. Att hjärtat är den plats där allting tas i uttryck, där allting formas. Det är hjärtat som Jesus vill komma åt. Och han säger ju att det som hjärtat är fyllt av, det är det munnen talar. Om vi låter våra hjärtan få fyllas av dåliga val, av bitterhet, av hat, av mörker, så kommer det också formas på det sättet. Och då är det också det som kommer komma ut ur oss. Men om vi låter Gud, om vi låter hans ord få fylla våra liv, få fylla våra hjärtan med sin kärlek, då kommer det vara mjukt och det kommer tala i enlighet med Gud. Vi behöver få släppa in Guds ande i våra liv och låta honom få göra sitt verk där. För Jesus stora kamp i mötet med fariseerna är ju att de bara följer den här lagboken. De går hela tiden tillbaka till att vi måste göra så här, så där får man inte göra. Men Jesus vill komma åt hjärtat. Han vill möta oss och låta ordet bli levande. Få bli mer än bara en lagbok som vi ska förhålla oss till. Han säger i mötet med fariseerna i Matteus så här: Jesus såg vad de tänkte och sa det. Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Det som våra hjärtan är fyllda av, det är det som kommer komma ut. Och jag tänker att Maria där kan lära oss att när vi är rotade i ordet, när vi låter det få tala och verka i våra liv, i våra hjärtan, då kan vi förvandlas på riktigt. Det finns mycket att ta efter av Marias tro. Vi får bära vår tro i kroppen. Vi får låta den gå djupare än bara massa tankar och idéer. Vi får bjudas in i en relation med Gud själv. Han vill ta sin boning i oss. Han vill verka i våra liv. Vi får dela vår tro med varandra. Vi får uppmuntra varandra, styrka varandra och vandra vid sida och vi får låta tron ta plats i våra hjärtan. Allt för att Gud ska få göra sin vilja i oss och i denna värld. Amen.